Välkomna hit till ett riktigt soligt och nästan vindstilla Ekenäs. Vi har otrolig tur med vädret idag då vi sänder slaget efter 12 direkt från Ekenäs höstmarknad. Nu undrar jag om det här ljudet var med från början. Vi kan ta det på nytt för säkerhets skull. Välkomna hit till ett riktigt soligt och nästan vindstilla Ekenäs. Vi har fantastiskt väder här, otrolig tur då vi sänder slaget efter 12 direkt från Ekenäs höstmarknad. Jag heter Maria Nylund och jag kan berätta att det som vanligt är helt tjockt med folk här på plats på marknaden. Också utanför Svenska Yles tält är det en hel del folk. Vi har alltså ett eget tält här på plats och om du råkar vara på marknaden så kom gärna förbi och växla några ord med oss som är här på plats. Men här i slaget efter 12 idag så ska vi tala om en sak som berör många västnylänningar på ett sätt som få andra saker gör, nämligen hur och var de västnyländska bebisarna ska få komma till världen och under vilka omständigheter. En diskussion kring Lojus förlossningsavdelning har nämligen blossat upp och många oroar sig för att den kommer att läggas ner och det är kanske till och med ganska rask tidtabell om det vill säga illa. Det här ska vi diskutera här idag i slaget efter 12 och jag säger välkommen till mina gäster Linnea Henriksson, välkommen.
Tack.
Du är universitetslektor i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi och du är också lokalpolitiker för Svenska Folkpartiet i Raseborg. Och så har vi Johan Kvarnström, välkommen.
Tack så mycket.
Du är också lokalpolitiker i Raseborg och dessutom är du riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
Det stämmer.
Och så har vi också välfärdspolitikern Henrik Wikström, också du från SFP. Välkommen.
Tusen tack.
Du sitter sen igen i HUS styrelse och i styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde. Och jag ska redan här säga att HUS styrelse är någonting annat än styrelsen för den här nya HUS-sammanslutningen. Och det är inte helt lätt att hänga med i här begreppen, men att vi ska försöka reda ut det här om en liten stund. Lojo BB har hamnat i skottgluggen och det som man först tänkte att kanske var någon slags hugskott eller infall från Helsingfors universitets sjukhusverkställande direktör Matti Bergendahl så visade sig sen vara då ett verkligt och ganska akut förslag kanske till och med som sannolikt ska diskuteras redan på måndag i HUS-sammanslutningens styrelse. Om vi nu tar en kort runda här med er till allra först. Hur har ni reagerat på det här? Vad säger ni? Om vi börjar med dig, Linnea.
No, den första tanken var förstås att nu är vi där igen. För att det är ju trots allt flera som har kampen om Ekenäs BB 2009 i ganska gott minne. Och där det främsta argumentet den gången var att födslarna var för få för att det då skulle vara riktigt, riktigt patientsäkert och därmed då också förstås en del av att man ju nog sådär med facit på hand har velat avveckla eller nedmontera liksom delar av verksamheten där överhuvudtaget. Men då framstod alltså Lojo som en tillräckligt stor förlossningsavdelning och det uppfattas det uppenbarligen då inte längre vara.
Mm. Hur har du reagerat, Johan Kvarnström?
No, med bedrövelse, för det är ett alternativ som inte borde diskuteras, för alla vet att det är praktiskt omöjligt. Det skulle inte gå att trygga en förlossningsverksamhet på ett bra sätt i Nyland om Lojo förlossningsavdelning skulle läggas ner och det behövs varje plats som vi redan har. Vi borde istället diskutera hur vi skulle kunna ge arbetsro till förlossningsavdelningen och ändra på förordningen som kräver undantagslov för avdelningar med färre än 1000 förlossningar per år med några års mellanrum. Så egentligen är det i den riktningen vi borde gå och fast det finns nu då en ekonomisk diskussion så tycker jag att det här på något sätt är missvisande att dra in Lojo BB i det här eftersom det är inte ett realistiskt alternativ. Det skulle vara kontraproduktivt på alla sätt.
Mm. För fråga, två av dina barn är födda på Lojo BB. Berätta kort, hur upplevde er familj det att föda barn där?
Jättepositiva erfarenheter. Att det var både språkligt bra med tanke på att det är en viktig aspekt och när avståndet var också överkomligt för oss, så då måste man tänka på att många kommer ännu längre ifrån. Vi kom från Ekenäs och andra kommer från Bromarv eller Hangö. Det är också en viktig aspekt och servicen var jättefin.
Mm. No, vad säger du ännu, Henrik Wikström? Hur har du reagerat på det här förslaget?
då när jag fick höra om det här så är jag väldigt upprörd förstås och ledsen för alla våra invånares delar. Jag tänker speciellt på de som bor i Hangö och i Raseborg på landsbygden, till exempel i Bromar. Vad tänker ifall den där BB skulle då läggas ner, så vad skulle då avståndet till närmaste BB vara i Esbo? Det skulle bli väldigt lång. Och speciellt med tanke på det att faktiskt igår så publicerade finska Yle statistik om det här att födelserna längs med landsvägarna i Finland så har ökat under det senaste året. Så nu tycker jag att med tanke på det fakta så är det här förslaget helt förkastligt. Och med tanke också på det att födelserna faktiskt där har ju ökat under de senaste åren. Och vi talar väldigt mycket nu om vårdpersonalens arbetsplatsvälmående i offentliga diskussionen. Så den där enheten så har faktiskt en av de bästa resultaten när det kommer till arbetsplatsvälmående. Så sen att lägga ens fram, ja, kanske inte vet om det var misstag eller meningen, ett sånt här förslag, så nu känns det ju väldigt illa också med tanke på personalen som har kunnat erbjuda också service på båda inhemska språken, svenska och finska.
Mm. No, ni är alla rörande eniga om att det här är en dålig idé överhuvudtaget. Det är säkert ganska få som skulle ställa sig här och argumentera för att det här skulle vara en otroligt bra idé. Så det där, en sån person har vi inte här. Hus till exempel har själv inte kunnat medverka idag här på Ekenäsmarknaden. Men det där, jag tänkte nu, för att vi alla ska hänga med här kring de här begreppen och så vidare. Du är alltså Linnea Henriksson, kommunforskare vid Åbo Akademi, kan man säga så. Och innan vi nu gräver ner oss lite djupare i den här frågan, så tänker jag att det skulle vara bra om du helt kort skulle kunna försöka förklara hur nu beslutsfattande ska gå till i Nyland, alltså när det gäller just vårdfrågor, för ni har ett lite speciellt arrangemang, det fungerar inte, kommer inte att fungera riktigt på samma sätt som i de andra välfärdsområdena som ju ska ta över vid årsskiftet, alltså nu då så fram till årsskiftet så sköts specialsjukvården i Nyland av HUS, Helsingfors universitets sjukhus, och det här är en samkommun som ägs av de nyländska kommunerna, men hur ska det fungera alltså efter årsskiftet?
No, alltså, hittills så är det så att säga kommunlätt, så att säga, det hela. Det vill säga det är kommunerna som ansvarar för vården, och då har man då gått ihop i en samkommun för att liksom kunna ordna den specialiserade sjukvården, så att säga, så där i väldigt kort format. På de övriga ställena, det vill säga i de övriga välfärdsområdena i landet, så har man ju också slagit ihop både liksom primärvård och specialiserad vård och socialvård och alltihopa i syfte då att åstadkomma den här liksom integreringen, den här hett efterlängtade integreringen mellan olika områden, både så att säga horisontellt och vertikalt, det vill säga både mellan vård och socialvård och hälsovård, men också då mellan vård på olika nivåer. Alla finns i samma organisation. Men man uppfattar då att Helsingfors, liksom, det som finns inom dagens Nyland blir för stort, och därför beslöt man sig då för att skapa fyra vårdområden plus Helsingfors i Nyland. Och det här betyder ju då att Helsingfors, i Helsingfors så är, liksom, är då en egen enhet, medan då, så att vi befinner oss nu då så att säga i det som är en del av Västra Nylands vårdområde.
Mm.
Men eftersom man samtidigt inte ville splittra HUS, specialsjukvården, eller sådär som organisatör av specialsjukvård, vilket det ju för sig finns goda argument för att Helsingfors universitets sjukhus och hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt så upprätthåller ju bland de bästa sjukhusen i Europa. Alltså så att det finns liksom goda skäl för att hålla liksom forskning och verksamhet där intakt. Men därför så blir det nu då så att det inte är samkommunen som fortsätter, utan att det, man har då bildat en HUS-sammanslutning där vårdområdena har representanter i den nya HUS-styrelsen. Henrik har varit med om att grunda det här, så han kan säkert fortsätta lite på det här.
Det var ganska bra utförligt förklarat, men det är faktiskt just nu att i dagsläget eller den här hösten så kommer vi att ha två styrelser. Det är en för det gamla, det vill säga det här kommunalägna huset, och sen då en för den här sammanslutningen. Där, och det sitter också till stora delar andra politiker ändå i kommunernas hus, så att säga.
Mm, men i Nyland kommer man alltså att ha välfärdsområden som då sköter bashälsovård och så vidare, och sen har man då en HUS-sammanslutning som sköter specialsjukvården, så att där finns liksom lite två organisationer, kan man ju tycka, en ganska stor och
mäktigt hus, får man säga. Men du, Henrik Wikström, du sitter alltså i husstyrelse, alltså det här som vi talar nu om, den här gamla styrelsen, den här kommunägda hus. Men du sitter däremot inte i den nya styrelsen, hussammanslutningens styrelse, och det är den som nästa vecka på måndag ska sitta och åtminstone diskutera preliminärt de här slaktlistorna, som man säger. Och det där, så du får inte vara med och fatta beslut då på måndag eller ens diskutera, men det där, jag är helt säker på att du kan förklara varför budgeten ser så bedrövlig ut just nu. Alltså de klagar ju på att redan nu så vet man att hussammanslutningen har hela 90 miljoner för lite pengar för att kunna täcka den här nuvarande verksamheten. Det är ett jättestort hål, och jag undrar varifrån kommer det här hålet?
Det här kräver lite mer utförlig förklaring, eftersom nu har vi ju den situationen att välfärdsområdena finansierar då egentligen den här nya hussammanslutningens verksamhet. Och välfärdsområdena får sina pengar då från staten. Det kommer inte så som vi har varit tidigare vana vid att välfärdsområden, att kommunerna har beskattningsrätt och de kan därmed få sina intäkter, men att nu är det så att det är staten som finansierar välfärdsområdena. Och nu är vi i den situationen att de så att säga budgetmedel som välfärdsområdena kommer att få här i Nyland och också i Västra Nyland, så de är helt enkelt tillräckliga med tanke på den uppskattade kostnadsnivå som social- och hälsovården och räddningstjänsterna kommer att kosta nästa år. Och det har då resulterat i det att då hus sammanslutning så har för tillfälle, eller budgetramen ser ut att ha ett underskott på 90 miljoner euro, och vårt välfärdsområde i Västra Nyland på hela 100 miljoner euro. Och nu är ju målsättningen den att under de här kommande två åren så kommer då staten att granska hur det här systemet kommer helhetsmässigt igång, och då kommer det finnas möjlighet att då få tillbaka återbetalningar från staten som ska jämka ut det här, det vill säga de här eventuella underskotten som skapas. Men det som jag ser som är utmanande här är det att nu ska vi beslutsfattarna ändå göra den där budgeten. Så det är väldigt svårt att exakt veta att vad ska man göra vid den här situationen. Men personligen så anser jag att den här diskussionen som nu förs med slaktlistor är helt felaktig, eftersom vi i välfärdsområdet har varit igång sedan mars. Vi har inte ens en bild över helt exakt servicen ser ut över i hela området. Vi har inte ännu en välfärdsstrategi. Så det är enligt mig liksom för tidigt nu att gå in och diskutera på att var kan vi skära ner i servicen. För då finns det en risk för att göra felaktiga beslut.
Johan Kvarnström.
Ja, för det första måste vi komma ihåg att den finansiering som välfärdsområdena nu får, så den bygger alltså på summan av områdets kommuner och samkommunens utgifter för social- och hälsovården just nu. Och därtill så kommer staten emot och gör tillägg. Så det kommer 295 miljoner på grund av det som till på grund av det som ny lagändringar kräver, som vårdgarantin. Det kommer 250 miljoner till på grund av ökande behov för att det är åldrande befolkning och så vidare. Det kommer 750 miljoner euro till på grund av kostnadsökningar från löneförhöjningar, energi och så vidare. Så exakt varje välfärdsområde får mera pengar än kostnaderna för i år. Men det, exakt hur stora de, det är ju kanske det som är utmaningen med det här, att det ibland att all finansiering bygger på fakta, men fakta kommer ibland med fördröjning. Till exempel kommer boksluten från kommunerna för det här året att påverka finansieringen, och frågan är hur mycket av den, ska vi säga, finansiering som sköts automatiskt enligt de mekanismer som finns i systemet som räcker, och hur mycket som staten måste skjuta till med tilläggsbudgetförfarande. Och det här gör ju att jag förstår att det är en enormt stor utmaning för välfärdsområdena, trots att det så att säga i rena pengar finns mer pengar för behovet samtidigt öka.
Men faktum är ju, här gjordes en enkät av Yle här i början av september bland alla 21 välfärdsområden, och precis alla uppgav att de behöver mer pengar än den summa som nu finansministeriet har tänkt dela ut åt dem. Alltså till och med 1,5 miljard saknas, och det är väl nu det då som HUS också till exempel säger att de saknar. Så det där, och nu ska de göra sin budget och sakna mitt i allt 100 miljoner. Hur sannolikt är det att välfärdsområdena kan få de här pengarna nu som de behöver? 1,5 miljard skulle ni borde klämma ur er.
Ja, det är inte förvånande att det krävs mer pengar, men som sagt, för det första, alla får mer pengar. Det är grunden. Sen är det garanterat att det via de mekanismer som redan finns i systemet kommer att komma tillägg. Att staten liksom följer...
Men med eftersläpning.
Ja, med eftersläpning. Mm. Men då är det viktigt att budgetera för den här treårsperioden. Dels finns det redan vissa tillägg. Sen kommer det garanterat ytterligare tillägg, samtidigt som de länge efterlysta bredare axlarna i något skede ska börja ge också resultat. Men det som jag tycker är två bra och viktiga saker här och nu, så det är kanske att det dels så framträder tydligare bild av hur social- och hälsovården har varit underfinansierad i många år, vilket vi då alla beslutsfattare och partier i någon mening är skyldiga till över tid. Och det andra är att det nu är bra och viktigt att välfärdsområdena direkt vill att servicen ska fungera väldigt optimalt, att de har ganska hög ambitionsnivå, vilket är bra, men också direkt sätter kostnadsribban högt.
Ja, Henrik Wikström vill säga.
Tack. Jag hoppas själv att det ska komma ännu här i höst tydligare besked då från finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet om hur vi ska tänka egentligen den här budgetsituationen, eftersom välfärdsområdet har svårt att uppskatta hur mycket kommer så att säga staten att komma in sen senare med anslag till välfärdsområdena. Och så som kommuner så har vi sen ett ansvar ändå alltid att så att säga täcka över det här eventuella underskottet under vår ekonomiska planeperiod. Så nu behövs det liksom tydliga besked, för senast igår träffade jag ansvariga tjänsteinnehavare från finansministeriet och diskuterade den här problematiken. Och de sa så här att det är väldigt svårt nu att säga och ge exakta besked, så därför så hoppas jag att alla välfärdsområden skulle lite ha is i magen också i den här situationen och att inte börja göra stora inbesparingsbeslut, för det kan oss insinna leda till det att det blir större utgifter sen senare efter några år. Mm.
Ja, om man inte skulle få de här utgifterna nu täckta så som man önskar, alltså 1,5 miljard till välfärdsområdena, så skulle det ju betyda en ganska hemsk rivstart för de här välfärdspolitikerna nu som är invalda. Så man skulle bli tvungen att börja göra ganska dramatiska sparbeslut redan nu här i budgettider, alltså ganska snart. Vad tänker du, Linnea Henriksson, om det?
När jag lyssnar på de här redovisningarna av pengar som saknas och av det här, så tänker jag egentligen på det att det har, bland mina kollegor kommunforskarna och det här, så finns det liksom ett stort gäng reformforskare och som har varit särskilt intresserade av effekter av olika reformer. Och den här ganska, det är klart att beroende på vad man gör i reformer så är det förstås helt olika saker man studerar, men det finns ytterst få exempel på reformer där man genom en sammanslagning av enheter skulle ha uppnått en väsentligt lägre liksom utgiftsnivå. Det vill säga slår du ihop saker så tenderar det att växa, inte nödvändigtvis, alltså helt enkelt därför att delarna blir mer än deras summa, för att man då också, när i praktiken så är ju till exempel att så löneutjämning är ett sån här exempel på hur det uppstår i praktiken, därför att man kan inte har du en och samma arbetsgivare så kan du inte ha olika lönenivå för samma typ av arbete, och då det här betyder det att du måste jämna ut det så att personalen får samma sak, och då brukar man väldigt sällan klara av att utjämna neråt. Så det är som ett litet exempel av den här kakan. Men det betyder att den här reformens en av de här stora strävandena med reformen var att stävja kostnadsökningarna, så betyder det ju det att den strävan har kanske aldrig varit riktigt, riktigt realistisk att uppnå. Mm.
Johan,
nej, det var just det jag tänkte tillägga, att målet har inte varit att få ner kostnaderna utan att just stävja kostnadsökningen, och det har varit det enda realistiska. Och sen är det bra att komma ihåg att med den här reformen så staten har alltid en skyldighet att ordna finansiering så att lagens krav för vården uppfylls. Och det här är sen en balans mellan det och ena sidan och andra sidan, att det inte betyder att välfärdsområdena får använda fri kredit så att säga och bara fakturera staten. Och det här är en sån här svår balansgång, därför det just blir såna här situationer där det säger att okej, nu räcker pengarna inte till, jo men ni måste försöka, ja men det räcker inte, och så kommer det med fördröjning pengar, och det är en utmaning, men mer pengar till vården kommer det nästa år enligt redan fattade beslut.
man kan kort tillägga att en av orsakerna till den här ekonomiska situationen har helt enkelt att göra med det att det är tidigare kommuner och städer i Finland som har budgeterat de social- och hälsovårds- och räddningskostnaderna, och man kanske har lite så att säga underbudgeterat en del saker, och man har kanske beaktat heller alla kostnader som uppstår. Men faktum är det att det som man märker också här på diskussionen, att det behövs nog ännu besked från statsmakten här i slutet av året, vad är den här riktningen vi ska gå till, för att jag följer ändå aktivt med också vad andra välfärdsområden gör i Finland, så där har man redan grundat olika arbetsgrupper för att åtstramma åt servicen och diskutera om servicenätet bland annat.
Johan?
Jo, det som jag tycker har varit regeringens budskap att det viktigaste nu är att själva övergången går smidigt, att ungefär det har varit budskapet i välfärdsområdena, att se till att bara allt fungerar lika bra i januari och februari som i december, och att lönerna utbetalas så att det praktiska fungerar, och sedan så har ju välfärdsområdena redan, de gör redan strategier och så vidare, och sen börjar utvecklingsarbete samtidigt som finansieringen ses över.
Precis, men det här är just det som jag åtminstone upplever som ganska förvånande, att man har hittills sagt att ingenting kommer att ändra vid årsskiftet. Vi ska vara glada om folk får sina löner och att det fungerar. Och nu mitt i allt börjar man prata om slaktlistor på 100 miljoner euro och så vidare. För det finns ju de facto nu en sån här sparlista som då styrelsen för hussammanslutningen ska diskutera på måndag, och där finns alltså då Lojo BB med. En stängning av Lojo BB ska spara 3,5 miljoner euro, sägs det. Det är alltså vdn för HUS, Matti Bergendahl, som har nämnt Lojo BB som en möjlig sparåtgärd. Och enligt Ville Pursiainen, som är direktör för Lojo och Borgos sjukvårdsområde, så var avsikten aldrig egentligen att de facto hota Lojo, utan mera visa på hur mycket pengar det här nu handlar om. Alltså det här hålet på 90 miljoner euro som HUS har, det är så här mycket, stänger vi Lojo så sparar vi 3,5 miljoner, alltså en pipa snus. Jag undrar bara, hur dramatiskt kan det här bli riktigt?
No, det är förståeligt att i det här skedet råder en viss panikstämning. Samtidigt är den inte så stor med tanke på hur enorm reform det är frågan om. Sen vad gäller HUS måste vi komma ihåg att det handlar alltså om en sammanslutning med utgifter på 2000 någonting miljoner. Jag minns inte exakt, men över 2000 miljoner i varje fall. Och tar man det här 90 miljoner fördelat på Helsingfors stad och alla våra välfärdsområden, så plötsligt så framstår det inte liksom som en lika dramatisk summa, fast den är stor i sig. Och vi måste komma ihåg att till exempel i fjol vid den här tiden så var motsvarande underskott 50 miljoner, nu är det 90. Att det är ingenting på det sättet nytt under solen att ägarna och sammanslutningen, tidigare då samkommunen, är av lite olika uppfattningar i det här budgetskedet.
Du verkar inte riktigt tro på att det kommer att realiseras det här nu, hotet om nedläggning.
Nej, absolut inte.
Vad säger du, Henrik?
Förslaget som det tjänsteinnehavarna har kommit med till HUS-sammanslutningen till måndagen, så har ju att göra med det att man ska hitta så att säga åtgärder för att hitta inbesparingar på 90 miljoner euro. Att det är det här kalla fakta som vi har på bordet, och det är därför som jag tidigare lyfte fram på diskussionen att nu behövs det besked från liksom statsmakten tydligare på, som lugnar ner välfärdsområdena. För vi vet att när det görs en reform, så jag upplever själv att det var bra att Linnea lyfte fram det här, att när en reform görs så oftast uppstår det kostnader, speciellt då i början. Också sånt som man kanske alltid har inte räknat med heller. Men den här reformen görs med tanke på liksom framtiden, inte bara för de kommande 1, 2 eller 3 åren. För att vi har inte alls benämnt heller välfärdsområdets ekonomi, som egentligen är orsaken till också HUS 90 miljoners underskott, eftersom det är ju alla välfärdsområden samt Helsingfors stad som ger den där budgetramen. Och eftersom det har funnits tillräckligt med klir i kassan med tanke på de förhandsinformationen som man har, så har vi hamnat i den här situationen. För att bara ta ett exempel, det är alltid bra att konkretisera siffror, så för tillfället är vårt underskott, vilket jag tror inte kommer att realiseras i vårt välfärdsområde, 100 miljoner. Så i praktiken skulle det betyda det att vi borde permittera all vår personal för 2 månader. Mm. Det kommer inte att fungera och inte att hända helt enkelt. Så därför så är det bra att tänka på att allt det här, alla de här siffrorna ska man också ta lite med en nypa salt, men besked behövs det om att hur det här nästa år ska hanteras.
Men en del hävdar ju här nu att det här att dra fram Lojo BB och börja föreslå att man ska lägga ner det, att det handlar om ett fullt sätt att lobba för mer pengar, att det där, ja, får vi inte mera pengar från staten så lägger vi ner det här, men att jag funderar funderar om det ändå ligger någonting annat bakom den här, för man har ju nog talat om Lojo BB förut också. För 12 år sedan stängde man, alltså 2010 stängde man Ekenäs BB, det har vi varit inne på här efter många års vild kamp emot och protester. Och några år senare, 2016, så stängde man Borgos förlossningsavdelning. Och redan då talar man också om Lojo, att den var redan då i skottgluggen. Så jag undrar vad det är med de här BB-erna. Alltså, varför är man så ivrig på att stänga just de här, Johan?
Nej, jag tror man pekar på de känsligaste enheterna som engagerar. Men det kommer ju inte att hända. För jag tror att det är mer så att det har blivit mer, de här förhandlingarna har blivit mer drastiska, då det tidigare var jättemånga kommuner som skulle bevilja. Så då kunde du justera lite, den kommunen har gett, ett, liksom, har gett en för snäv budgetram och de här har gett okej. Okay, så blev det, liksom, det blev mer utspritt. Nu är det väldigt tydligt. Och då var det också många enskilda kommuner du kunde påverka, som Henrik nämnde, via beskattningen. Att det fanns en automatiskt en sån möjlighet. Och då tänker jag, som inte nu finns. Så på det sättet så nu är det färre ägare, så att säga, som har staten som en då finansiär i bakgrunden. Då är det tydligare så här förhandlingsläge, och vilket gör att det blir ett så att säga skarpare läge och mer politiskt laddat också.
Men nu har vi här inom några år sett då alltså att man har lagt ner två nyländska förlossningsavdelningar. Vad tänker du, Linnea Henriksson? Varför är man så ivrig på att stänga
nu finns det ju två andra. Förutom det här att man kanske vill använda det som spelknapp för att det är någonting som väcker så där en viss typ av känslor, så nu handlar det ju om två andra saker också. Alltså, det ena är förstås alltså det att BB-avdelningar är lite knepiga att upprätthålla, helt enkelt därför att å ena sidan så är liksom strömmen av patienter är lite oberäknelig, eller patienter, alltså det vill säga födande. Det vill säga barn föds inte riktigt alla dagar och på alla tider, men du måste upprätthålla en beredskap på en rimlig nivå för att du ska kunna ta hand om de fall som sen faktiskt kommer. Men i och med den här beredskapen så måste du också ha beredskap att ta hand om de fall där det går snett. Och det betyder ju då att det är knutet då till att du har liksom dygnet runt jour, och du har då liksom människor med kirurgisk utbildning liksom så där lite standby ifall det går åt helvete. Och det är den, alltså den här har ju ett jättehögt pris. Så det betyder ju det, vilket man ju så här då i Ekenäs till exempel, att om du kan stänga BB-avdelningen så kan du också så småningom montera ner andra funktioner som är liksom en förutsättning för att du ska kunna ha en BB-avdelning. Och då är det klart det att inte monterar du ner enheter som finns i centrum, utan nu är det här ju också alltså en fråga om att du vill ha det. Alltså, det finns ett våldsamt stordriftsideal i hela den här reformen, och där det ju, och nu vet vi ju också alltid att det är längre från centrum utåt än vad det är in till centrum. Så att jag menar, du finns där liksom av alla dessa ingredienser.
Ja, helt kort, Johan.
Ja, riktigt kort bara. Att men det är ändå en praktisk omöjlighet. Redan inom den senaste veckan så har det hänt att föderskor har styrts från Esbo till Lojo. Och vart skulle de ha styrts om Lojo då inte skulle ha funnits? Det skulle ha varit helt omöjligt.
No, Linnea Henriksson.
No, rent kvalitativt så finns det ju nog alltså mer komplikationer och mer dåliga förlossningsupplevelser och vid större förlossningsavdelningar än en mindre. Så det betyder ju nog att om man vill upprätthålla liksom, om man vill ha fler barn och hålla landet bebott, så är det ju ingen bra idé. Men så är det ju. Det är vi överens om.
Sen är kanske just bra att komma ihåg vad jag nämnde tidigare om att de här födslarna har ökat vid Lojo sjukhus. Att man har gjort ett ständigt aktivt arbete, mycket tack vare personalen som är där. Att den här imagen som ett barnvänligt och familjevänligt sjukhus är väldigt starkt. Sen är det tyvärr det att man har inom hus under det här hela, kan man säga, 2000-talet väldigt aktivt fört en centraliseringspolitik. Man har velat centralisera funktioner så att säga innanför Ring 3. Men det har varit på bekostnad då av servicen ute på landsbygden och i kärn. Därför så hoppas jag innerligt att man skulle nu ha lite mer förståelse om att se på den här helheten. Och jag skulle också vilja hoppas det att välfärdsområdena skulle få säga sitt. För det är ändå välfärdsområdena som är ansvariga för social- och hälsovården. Så därför upplever jag själv att sådana här diskussioner borde inte föras innan ens välfärdsområde har en strategi om att hur servicen ska på riktigt ordnas i området.
Jo, bara en sån kort kommentar att Lojo förlossningsavdelning, vad jag vet också, det enda förlossningsavdelningen med det här baby-friendly-certifikatet i Nyland, det är ju en sak som borde belönas och inte med just arbetsro och utvecklingsmöjligheter och framtidstro och absolut inte med motsatsen.
Mm. Men nu har jag ju en del folk på byn kanske ändå skulle föredra någonting stort framom en liten enhet. Alltså då tänker jag att det finns kanske de som också skulle föredra att åka till Esbo där det finns jättestora resurser ifall någonting går åt pipan, som du sa, Linnea Henriksson. Det där, hur vet man att litet alltid är att föredra framom stort?
Inte litet alltid att föredra framom stort, men en sån där lagom storlek så är ganska bra. Och jag tror ju för sig att alltså detta med 1000 förlossningar per år, eller cirka 1000 förlossningar per år, så är ju inte heller draget ur hatten, utan det är ju ett sån här mått som används i ganska många länder de facto. Där det ju liksom också handlar om alltså att du ska möta tillräckligt många förlossningar per dygn för att du ska kunna upprätthålla personalens liksom, yrkeskunnighet, men ändå hinna med dem. För att jag menar, nu vet vi att förlossningar kan variera ganska kraftigt i tid, men på många håll så... Alltså, sist och slutligen igen, alla som har djur så vet att för att få en god förlossning så behöver det födande djuret känna sig tryggt, och människor är de facto djur. Så att det betyder ju också det att har du en människa som känner sig trygg, så är liksom storleken på enheten är inte så jätteviktig. Men det är bara det att förutsättningarna på en mindre enhet att skapa den här tryggheten kan emellanåt vara större.
Jag skulle säga att Lojo förlossningsavdelning, för det är inte en så liten enhet för det första. Där finns en ganska stor beredskap, mycket större än i tiderna, måste vi öppna med en vid Eknäs förlossningsavdelning. Sedan... Så även om den är någon slags europeisk kutym, den här gränsen på 1000, så har ändå de experter jag har frågat sagt att den ändå nog är delvis dragen från hatten, att du får så att säga skalfördelar eller medicinska fördelar egentligen först vid 2000 förlossningar. Men så högt ska vi inte gå.
Jag vill kanske säga att slut efter det här att vi måste också komma ihåg det att Jörs sjukhus, så där finns ont om platser, samma sak på kvinnokliniken. Och efter att den här nyheten om att Lojo BB ska eventuellt stängas, så fick jag mycket respons från personalen där som sa att vi har inte helt enkelt platser. Så det är också bra att tänka. Och det är också många familjer som också åker från Esbo till Lojo och föder just på grund av det att det har ett så väldigt bra renommé.
Mm. Och här alldeles i början av den här diskussionen så var vi inne på det här att hur det här beslutsfattandet går till, och vi konstaterar att det finns en hussammanslutning nu då, en styrelse där som ska sitta och diskutera det här. Sen finns det välfärdsområden, sen finns det lokalpolitiken ännu till. Jag får en sån här bild av att det kanske är ganska svårt att påverka sådana här enskilda beslut. Vad tänker du om din roll, Henrik Wikström, när du sitter nu då i styrelsen för ditt välfärdsområde, men det där, vilken makt har du att överhuvudtaget påverka det här, tänker du?
No, förstås, eftersom jag sitter i styrelsepresidiet för näst största ägaren inom hussammanslutningen, så har vi ganska mycket att säga till om helt enkelt. Men jag kan säga så här att under de här kommande dagarna inför måndagens möte som hussammanslutningen har, så är kalendern ganska fullbokat med diverse diskussioner med beslutsfattare och tjänsteinnehavare, just för att nysta upp den här helheten och försöka hitta en lösning så att vardagen kan fortsätta tryggt för alla invånare, så att man behöver inte vara orolig från den här första 2023.
Mm, var kommer rikspolitiken in här, Johan Kvarnström, som är riksdagsledamot?
Den har ju redan kommit in, och som sagt så är jag glad att vi har en reform utan nedskärningskrav som tidigare har diskuterats. Vi har som sagt mer pengar till vården. Det som jag nu ser, jag är inte orolig för själva finansieringen, men kanske för just som Henrik efterlyste klarare besked. Det kanske finns en stor kommunikativ utmaning i det här systemet, då en del pengar kommer med fördröjning först då bokslut är klara, först då vi vet exakt hur olika kostnadsindex påverkar finansieringen. Och den här utmaningen så tror jag vi måste fästa större uppmärksamhet vid nu, så att inget välfärdsområde gör någonting förhastat.
Allra längst bort från makten verkar ju nu då lokalpolitiken vara, Linnea Henriksson. Det där, hur ser du på dina möjligheter som lokalpolitiker i Raseborg att överhuvudtaget kunna påverka sådana här viktiga vårdfrågor nu då framöver?
De är nog mycket marginella. Men det är ju också så man i reformen har velat ha det, så att det får vi leva med.
Mm. Men det här är ju en superviktig fråga nu som verkligen är nära dig, så att säga, var och hur man ska föda. Hur känns det här?
Ja, jag tror att jag har gjort mitt på det området, men jag har i alla fall fött tre barn på tre olika sjukhus, så att det här, jo, det spelar en roll.
den som är lite pessimistiskt lag så skulle kunna ha ju misstänkt det här hela tiden, att när beslutsfattande flyttar längre bort så blir det också enklare att göra svåra och obekväma beslut, som till exempel att stänga eventuellt en förlossningsenhet. Och det där samtidigt har man nu då sagt att ingenting ska förändras vid årsskiftet. Vi får se hur det här nu slutar med Lujo BBs öde. Men är det här nu bara början, alltså? Vi kommer att se en rad liknande diskussioner här framöver när man börjar stänga små enheter och centralisera.
Jag hoppas inte, men jag hoppas det här ska väcka en större politisk diskussion om det, att hur mycket ekonomiska resurser vi i Finland satsar på social- och hälsovården. Av vårt BNP satsar vi mindre pengar på social- och hälsovården, till exempel i jämförelse med Sverige. Och nu är ju faktiskt situationen den att våra offentliga utgifter ökar, och det måste ju finnas förstås incitament också för välfärdsområdena att göra åtgärder som helt enkelt får dem att satsa på åtgärder som får människor att må bättre, att man satsar resurserna helt enkelt rätt. Men nu när vi är i en sån här situation så upplever jag att inga akuta åtgärder får då göras.
Vad tror du, Linnea? Är det här bara början?
Jag ska ju erkänna att jag är ganska pessimistisk när jag ser på liksom hela reformen och vad man kan, för att jag uppfattar att det finns saker som man som hänger ihop med människors sjuklighet som man egentligen inte kommer åt via den här reformen, eller åtminstone så har man inte hittills visat något större intresse för dem. Så att det här, för min del tror jag tyvärr att det är, eller jag tror tyvärr att, det är att vi kommer att se ganska många tråkiga beslut ännu, men kanske mindre inom specialsjukvården än inom primärvården faktiskt.
Mm. Vad ska invånarna förbereda sig på här framöver, tror du, Johan Kvarnström? Du får sista ordet.
Jag tänker att för det första är jag glad att vi har en reform då som har en inbyggd mekanism för att kostnaderna kommer att öka och får öka liksom enligt vissa faktorer, och det tycker jag är bra, för att som sagt det enda realistiska är att stävja kostnadsökningen. Sedan är det viktigt att vi lyckas dels med de här goda effekterna av bredare axlar och också av vad heter det, att vi faktiskt då kan, istället för att effektivisera, betyder inte alltid nedskärningar utan att utveckla verksamheten. Det är jätteviktigt.
Det hoppas du på. Okej, Henrik Wikström vill ha en riktigt kort kommentar ännu på slutet.
Det där, jag hoppas att alla förstås invånare följer med den här diskussionen, men jag vill också till slut säga att i den här finansieringsmodellen så var det ju så att vi blir lite här i södra Finland förlorare av den här hela helheten, och nu finns det lagförslag på utlåtande som ska lite rätta till det här liksom då hela. Att när det pratas om offentlig med hur det styrs, så det finns behov på olika håll också i landet, så helheten har inte varit enkel.
Mm, styra pengar från rika söder till fattigare områden i Finland.
Ja, eller så att det går ju inte från att det går ju inte enligt geografi, utan det går enligt ålder och vårdbehov. Finns det fler sjuka och äldre plötsligt här, så får vi mer pengar, så det är inte på det sättet från ett område till ett annat, utan det går enligt givna faktorer. Och sen hur stor den här utjämningen ska vara, det kan vi vara av olika åsikter om, och man måste också beakta att det finns ibland finansieringsbehov just också i växande områden.
Jag tänker, Johan Kvarnström avslutar den här diskussionen nu. Vi får dra streck hit.
Men det får vi inte blanda in i den här diskussionen, för utjämningen börjar först 2024 stegvis. Det är viktigt att det har inte med den här hotet att göra alls.
Okej, här avslutar vi dagens Slaget efter 12. Tusen tack till er för en intensiv och rolig diskussion härifrån Ekenäs höstmarknad. Johan Kvarnström från Socialdemokraterna, Linnea Henriksson från Åbo Akademi och dessutom lokalpolitiker i Raseborg, och Henrik Wikström som sitter i styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde för SFP. Jag heter Maria Nylund.